Kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. I detta inslag samtalar jag, Leif Bratt, med mångsysslaren Charlotte Krook som jag stött ihop med under den nyligen genomförda konstrundan i Tyresö. Jag skulle vilja börja så här, Charlotte. Du tipsade mig om din blogg för att jag skulle få lite bakgrundsmaterial. Jag tyckte du skrev så fint, så poetiskt. Jag har kämpat faktiskt länge för att få mina frågor att matcha din finstämda text. Men jag känner att jag når inte riktigt fram. Det kanske beror på att jag är manligt fyrkantig. Så jag vill att du inte ska ta illa upp när jag likt en elefant klampar omkring i en glasbutik, utan ha förståelse för mina tillkortakommanden. Men först en kort presentation av Charlotte Krook. Vem är du? Och har du någon aning om varför du blev den du är?
Hej, jag heter Charlotte Krook. Jag bor på Graningsringen sedan 15 år tillbaka. Och jag är bildkonstnär som övergripande titel. Och det trivs jag väldigt bra med, därför att det är högt i tak om man är bildkonstnär. Där kan man vara i princip lite grann vad som helst. Och jag är definitivt en mångsysslare när det gäller kreativitet. Och alla dess möjliga former och uttryck. Jag syr mina egna kläder, vilket jag ofta får väldigt mycket uppmärksamhet för. Och det tycker jag är jättekul, för det ger mig många gånger en möjlighet att prata om saker som jag tycker är intressanta och som jag tycker är kul. Det är roligt att inspirera och influera. Jag skriver poesi, poem. Företrädesvis på engelska av någon outgrundlig anledning, som jag tror att jag har lite hum om varför. Det är ett oerhört rikt språk, det är ett kreativt språk. Och det är ett språk som många gånger lägger min logik lite åt sidan. Och det är det jag vill och eftersträvar när jag söker mina konstnärliga kanaler. Min direktleverans, som jag brukar säga. Det tycker jag är mycket intressant. Så jag syr mina kläder, jag syr min inredning, jag stickar, jag virkar, jag gör lapptäcken, jag gör kuddar, jag gör smycken och tavlor förstås. Och många människor som jag träffar undrar hur jag har tid med allt det här. Men det är ett val givetvis jag har gjort i livet, att välja bort oväsentligheter. Och en av oväsentligheterna i mitt tycke är ju tvn. Det är en tidstjuv. Släng ut tvn som jag gjorde för 15 år sedan. Så får du hur mycket tid som helst.
Jag fick av en engelsklärare höra i skolan, apropå det engelska språket, att en engelsk ordbok är ungefär 10 gånger tjockare än en svensk. Alltså antalet ord i språket är ungefär 10 gånger större i engelska. Mm. Och då kanske det blir mer nyans man kan få, alltså träffa rätt i det man vill säga på engelska.
Definitivt, jag håller med dig.
Vet inte om det, jag spekulerar.
Ja. Jo, men det finns väldigt mycket synonymer, väldigt mycket nyanser. Det är väldigt ordrikt och väldigt rikt i sin beskrivning. Och jag kan ta ett ytterligare exempel. I den kinesiska, asiatiska traditionen så finns det ju piktogram, det vill säga de här
bilderna,
bokstäverna. Alltså, bokstäverna är ju som bilder, och de har en väldigt mångtydig beskrivning, vilket till exempel gör det väldigt svårt att översätta en haiku eller någon annan dikt. Och det är tänkt så att det ska finnas lager på lager att upptäcka, så en bild kan betyda väldigt många olika saker. Och det tycker jag också är spännande med språket, att hitta betydelser som har flera bottnar, för det ger en rikedom. Precis som en bild som i bästa fall kan tolkas på väldigt många olika sätt. Det stimulerar fantasin, det stimulerar kreativiteten hos den som tar del av det.
Jag refererade till din blogg tidigare, och om vi börjar med att säga, den heter Blue Serpent Speaks. Blogspot. Och i min då ordfattigdom så översätter jag det med blåorm talar. Förlåt, men i alla fall. Var kommer Blue Serpent eller blåorm ifrån?
Ja, det undrar jag också. Den bara kom. Och den kom egentligen inte till mig först, utan till en, som man säger, soldansbroder. En inte en relativ, inte så, men en själslig broder som gjorde en ceremoni där jag inte kunde närvara i fysisk bemärkelse. Men det är enligt traditionen när man arbetar med shamanism, som jag har gjort i många år, och med indianernas ursprungsritualer och ceremonier, att har man en själslig relation och har gjort så väldigt många ceremonier, till exempel i det här fallet många soldanser, så är det kutym att man kallar in den själsliga aspekten på de som inte kan närvara. Och vid ett tillfälle så gjorde den här personen det. Kallade in mig. Jag var på andra sidan jordklotet då förstås.
Men din själ var närvarande i ceremonin?
Ja. Och då får han namnet Blue Serpent. Jaha, ni menar Blue Serpent. Och det förmedlade han till mig. Och ungefär då så hade jag själv fått en vision och en idé om att mitt medicinnamn, för det här är ett medicinnamn, alltså ett kraftnamn.
Inte här, medicin i sjukhusbemärkelse, nej, utan det här
friskhetsbemärkelse.
Ja, medicinmän har...
Medicinkvinnor och medicinman.
Förlåt, ja.
Har ett medicinnamn. Och det, medicin betyder kraft eller gåva. Och det är ju egentligen samma sak. Alltså en kraft och en gåva. Det är en... Alltså det inre attribut, inre egenskaper, inre gåvor som det är tänkt att du ska utveckla. Och när du gör det så blir det samtidigt en gåva för det kollektiva också, för omgivningen. Och det är din kraft också. Så att Blue Serpent, det är ju blå orm, det kan ungefär översättas med, för jag tänker inte gå in på den esoteriska betydelsen, för det är min kraft. Det är min shamankraft. Men ormen står i relation till jorden, den världsliga aspekten, och blå är den himmelska aspekten. Så man kan säga att det är fader sol eller fader himmel och moder jord som möts. Och jag är ett språkrör.
Du är
en
länken.
Kanal. Jag är länken.
Jag stötte ihop med dig som, om man nu får kalla det då, målande konstnär. Det var i samband med den här konstrundan. Och då säger du på din blogg att du inte först skissar utan målar din tavla direkt. Du säger där, jag jämför detta med drömmen som är, citattecken, omedelbar. Kan du förklara?
Ja, det tror jag. För det är någonting jag själv har funderat på givetvis. Och det har med den här direktleveransen som jag sa för en kort stund, eller nämnde. Det är jag oerhört intresserad av att komma i kontakt med. Så jag tillhör då den kategorin konstnärer som inte är intresserad av att måla politiska kommentarer eller hänga upp spyor på väggen eller ångest, som tyvärr jag tycker många gör. Så det är inte min depression, om jag nu har någon, som ska hamna där, utan det är någonting som är inspirerande, upplyftande, expanderar själ och fantasi, alltså själen till varför vi är här. Och den kontakten med källan, om man så vill. Någon skulle säga Gud, någon annan kosmos. Men kosmos för mig är väldigt begränsat. Det är en världsbild. Och jag är intresserad av att röra mig bortom kosmos till utkanterna eller ingångarna till det som är det ever expanding field of consciousness and beingness, ungefär så.
Kunde du översätta det till någon svenska?
Okej. Det oändligt expanderade fältet av medvetenhet och potential.
Okej.
Okay. Ungefär så. Spontant uttryck, här och nu.
Du säger vidare så här då, att din målning ska illustrera din längtan till frihet. Vad för slags frihet är det?
Ja, det är frihet från begränsningar. Och nu lever vi ju i en begränsning i och med att vi lever med vår kropp, i vår kropp här och nu i den här världen. Men jag syftar på de begränsningarna som sitter i våra mentala program, som gör att vi projicerar saker som är kanske inte så gynnsamma för oss.
När du säger så. Mentala program, får jag översätta det med hjärnan? Det som sitter i vår hjärna? Eller?
Nej. Jag ser som hjärnan är bara som en computer, eller det är som en översättare. Men det är inte där det händer, utan det är det man kallar för mind. Det större sinnet och våra föreställningar och våra idéer och våra koncept om oss själva och världen styr ju egentligen vad vi har för idéer om den, vad vi har för tankar och känslor. Och det i sin tur översätter vi som handling och allting som manifesteras i den här världen. Så friheten består ju att tvätta bort alla program som är baserade på någon typ av fruktan eller rädsla, så att vi kan komma i kontakt med kärleken.
Förutom då det här med drömmen och omedelbarhet och frihet, så på ett annat ställe så vill du, säger du att konst, din konst ska uttrycka skönhet. Att låta mitt sanna väsen, min oskuld komma fram, säger du. När jag ser på dina tavlor så skulle jag säga att dina karaktärsdrag är sensualitet och rytmen i blodet. Alltså, jag tycker jag ser många dansare i dina tavlor.
Ja, vad kul. För då har du ju faktiskt uppfångat någonting som är centralt i mitt konstnärskap. Och det är dansen. Dansen både som ett lustfyllt konstnärligt uttryck. Jag har själv dansat mycket. Jag är jätteintresserad av dans. Faktiskt speciellt klassisk ballett. Men dansen också i ceremoniell bemärkelse. För dansen används ju i riter och i ceremonier för att aktivera oss själva och kroppen och moder jord och vår intention. Men nåväl, beauty, det du säger är skönhet, det är definitivt inte någonting ytligt, utan tvärtom. Beauty i dess högsta bemärkelse handlar om harmoni och balans. Det är det som indianerna kallar för beauty, the beauty way.
Ja,
ska jag också berätta lite grann om. Ja? Ja,
absolut. Jag ska bara förklara då för lyssnarna. Mm. Din blogg, och som du själv nämnde, är på engelska. Så det här är mina något taffliga översättningar på svenska. Och det är därför du ska korrigera hela. Mm. Du var inne på oskuld också.
Ja, för du undrade förut hur oskuld och sensualitet.
Ja, och rytmen i blodet.
Och rytmen i blodet. Jag älskar rött. Jag älskar det fysiska, det jordliga, det världsliga, på jag ska säga passionerat kär i livet. Och jag har väldigt starka musikaliska och rytmiska och dansanta känslor i mig i princip hela tiden. Annars skulle jag väl inte bry mig om att göra det jag gör. Och oskuld, det är ju en översättning som du kanske fick från Google, jag vet inte. Eller om du har själv översatt innocence. Ja, det är innocence är lite grann ordlek apropå engelska med essence. To be in my innocence, to be in my essence, to be my essence. Essence, innocence hör ihop. Och innocence kan i mitt tycke kanske snarare översättas med oskyldighet. Att man är oskyld. Jag har ingenting som skyler mig. Och när jag tar bort allting så är jag oskyldig eller oskuldsfull.
Ja, det och då är oskuldsfulla jag barnet.
Ja, som är oskyld. Ibland kan man säga skyld. Skyld, jag är inte förkyld, jag är oskyld. Jag skyls inte av någonting. Apropå också det här med frihet som vi tog upp för en liten stund sedan. Att när vi städar bort alla de här lager på lager som, kan man säga, begränsar och förmörkar vårt seende och vår perception, vår världsbild, både vad vi tror oss själva vara förmögna till och hur vi definierar världen, då tar vi bort det här som kyler vårt seende och vår uppfattning. Det som filtrerar allting och det som kanske också gör att vi missuppfattar eller misstolkar och skapar idéer inom oss själva som inte är baserade på skönhet, det vill säga harmoni och balans. Ja, det här låter kanske lite komplicerat och det är inte min mening att komplicera egentligen. Det är bara att det blir, i mitt tycke blir det som lite rubriker på allting som jag forskar i, som jag uttrycker och som jag har hållit på med de senaste 25 åren. Så det finns väldigt mycket underbyggnad hos mig, både i forskning och i skrivande. Jag har kilometervis faktiskt med text som väntar på att publiceras och plockas in i alla möjliga konstnärliga alster.
Ja, så blir det ju när man bara har en halvtimme på sig, att 25-årigt skapande ryms inte på en halvtimme. Så det får bli mina reflektioner när jag läser din blogg.
Absolut.
För där hittade jag någonting som kallade, jag vet inte om jag ska kalla det poem eller essä. Nej, poem går nog inte. Den heter i alla fall Time to Remember. Och då far mina tankar till skapelseberättelsen i första Mosebok. Du säger där att före begynnelsen fanns ingenting förutom det du kallar loving intent. Och det kunde inte jag. Alltså jag kunde inte översätta det. Så då använde jag mig av något sånt här översättningsprogram. Och då blev det ja, taffliga som jag förstod inte skulle fungera. Kärleksfulla uppsåt översattes det med. Men det är inte riktigt. Vad menar du med loving intent? Det första, alltså det som är vårt ursprung då egentligen.
Ja, det är kärleksfullt uppsåt eller kärleksfull intention. Kanske snarare i singularis. För vad jag beskriver i den här lyriska texten är hur singularis blir pluralis och hur medvetenheten utvecklar sig själv i avsikt att lära känna sig själv och det som är singularis, det som är källan så att säga, det som är det onämnbara, det abstrakta, det eller Gud.
Och då före skapelsen då fanns loving intent som du har beskrivit och sen så skapas denna värld vi lever i på ett eller annat sätt. Vad hände sen då från att alltså skapelsen eller som naturvetare skulle vad hände efter Big Bang så att säga i din värld?
Okej. Okay. Precis. För det första så skulle jag vilja säga Big Bang tror jag inte ett dugg på. Och det tror egentligen ingen på idag som läser kvantfysik eller som läser stringteorier och så vidare, vilket jag gör också och har gjort sedan 30 år tillbaka. Så jag följer sådana teoretiska modeller med stort intresse och samtidigt lite med leende i mungipan. Big Bang, nej. För det första så är tiden existerar här men inte i de dimensionerna. Så det betyder att det finns ingen början och inget slut. Det finns ingen tidsaspekt och ingen rumsaspekt. Men det finns någonting som är kärleksfull avsikt. Och jag poängterar kärleksfull eftersom hur den än ser ut och vad den än uttrycker sig som, inte minst där vi befinner oss nu globalt, så är det en kärleksfull avsikt. Och många gånger i syfte för oss människor att lära sig någonting. Och nu befinner vi oss, som jag ser det, i en väldigt terapeutisk situation. Det är för det är vissa saker som vi behöver förstå. Och det är mycket som kommer upp till ytan nu. Det är väldigt mycket. Men i alla fall för att återgå lite grann. Loving intent kände sig ensam. Eftersom det var singularis. Odelad. Hel. Utan separation. Och, så jag har gjort en skapelseberättelse. Hur loving intent skickar ut små utskott kan man säga. Eller versioner av sig själv. Inte fragment men samma som sig själv. Fast i mindre version. Så att det bygger ju också på en holografisk modell. Där varje liten del innehåller all information om det hela. Och sen har jag beskrivit hur medvetandet utvecklar sig. Och skapar ett fokus som blir allt mer, hur ska man säga, narrowed. Närsynt.
Närsynt. Är ju smal.
Ja, smalt och närsynt. Och där befinner vi oss nu. Vi ser inte omgivningen, vi ser inte helheten, vi ser inte sammanhangen. Vi ser inte det därför att vi har en närsynthet som bara krymper för varje dag. Och nu är den så liten så att den bara hamnar i en liten iPhone. En liten ruta.
Men i den världsliga världen då så pratar vi just om globalisering. Alltså en ekonom idag skulle ju säga att vår världsbild eller vår syn på tillvaron, den bara vidgas och vidgas och vidgas för vi blir medvetna om mer och mer saker runt hela vårt jordklot med internet och så vidare. Och alla sociala medier gör ju att vi, det är i alla fall en tillgänglighet som ökar.
Ja, det skulle jag vilja säga på ytan, nej, på utsidan snarare, så ökar tillgängligheten. Men det finns en fara i det. Det finns en chimär i att tro att saker och ting är oändligt på utsidan eller tillgängligt. För vad jag ser så finns det ingen information där ute som inte är placerad utan någon där. Och det finns en begränsning. Vad vi har glömt bort är att all kunskap finns egentligen riktat från insidan. Därför där kommer vi plötsligt i kontakt med den oändliga intelligensen plus den kollektiva intelligensen som bara ligger och vibrerar och väntar på att kanaliseras. Så att kanaliseras måste bara kanske också förtydliga lite att den här texten som jag skriver, Time to Remember, och den börjar då before the beginning of the beginning. Alltså innan början, begynnelsens början. Och sen in the beginning of the beginning. Så att jag slussar läsaren ner i dagsdatum. Var vi befinner oss nu och hur det kommer sig att vi behöver backa en aning för att hämta tillbaka sammanhangen. Hämta tillbaka periferseendet och inte bara det här närsynta lilla utsnittet. Så det är oerhört väsentligt och viktigt. Och den texten kanaliserad. Den är kanaliserad. Och det betyder att när jag skrev den så var jag inne i samma medvetande tillstånd som jag är när jag målar. För jag målar ju spontant. Jag skissar ju inte när jag målar. Utan jag vill ha den här direkt leveransen. Precis som när vi drömmer. Direkt kommunikationen. Så den har jag också när jag skriver. Att jag befinner mig i ett medvetande tillstånd där mina parabolantenner är uppfällda. Där jag har kontakt med den här universella intelligensen. Och det är fantastiskt. Men det kräver också att vi tar bort alla de här lager på lager som lök på lök. Av förvrängt eller någonting missuppfattat seende eller perception. Att vi får ta bort allt det här. Det blir som barn.
Ja, ska vi då bara säga så här också då att det här går att läsa på din blogg och då, då är bloggadressen blueserpent.blogspot.
Nej, Blue Serpent Speaks.
Blue Serpent Speaks, ett enda ord.
Yes.
.blogspot.
Ja, blogspot. Och då kan jag också säga att jag är inte en bloggare i sån här digital bemärkelse att jag sitter och skriver min dagbok dagligen. Utan jag använder den här platsen för att lägga in lite väsentligheter, essäer, några dikter kan man läsa där. Och titta på mina målningar. Och jag tycker vi har lite annat att göra än att sitta framför skärmen hela tiden. Så jag vill inte uppehålla läsare med allt för mycket text. Så att jag avsiktligt silar ner det för att komma åt just essensen i mitt skriveri. Det är mycket intressant. Och så kan man ju förstås se min konst på en utställning som jag ska ha. På Slottets Bistro som öppnar den 1 mars. Och det blir en lördag. Välkomna dit.
Och slottet är inte det på Skeppsbron utan det är Tyresö slott vi pratar om.
Tyresö slotts bistro.
Ja. Och det började?
Tidpunkt vet jag faktiskt inte.
Vilken dag?
1 mars, lördag. Ja, vernissage.
Och då ska vi se till att vi får det med bland våra evenemangstips.
Jättekul. Ja. Och får jag bara säga att där har jag också medvetet gått in för att välja ut min konst som är lite mer en finstämd, poetisk och lågmäld, meditativ. Och den som är intresserad av att se lite mera kabunk, kabunk och rött och sådär fart och kraft och stora akrylmålningar kan komma till min större separatutställning på Edsviks konsthall i september. Närmare bestämt den 13 september så har jag vernissage. Mycket efterlängtat vernissage. Jag har jobbat med det här i 10 år. Där jag ska ställa ut det bästa jag har, det största jag har. Akryl framförallt. Men det blir också många målningar som speglar min omfattande inre resa som jag har gjort de senaste 15-20 åren. Så det blir en hel del från mina inkarnationsminnen. En hel del från olika kulturer som jag inte har besökt i det här livet men som jag har minnen av från andra liv.
Då ska jag vända mig då till den världsliga världen avslutningsvis. Ja. jag får intrycket av, sen hur man använder ord då, men som jag läser dig så är du, skulle du inte kalla dig själv feminist, utan du pratar om att bejaka det feminina. Går det att förena könens jämställdhet och det feminina? Eller har jag missuppfattat?
Nej, det har du inte gjort, och det är självklart. Och det är ju en stor fråga, det är en komplex fråga som man kan diskutera verkligen på många olika aspekter. Men jag säger bara självklart, därför att det feminina, det är ju vårt sätt att översätta vissa inre attribut och vissa inre karaktärsdrag som finns inom man som kvinna. Och det är ju helt enkelt det här magiska, introspektiva, intuitiva, konstnärliga, kreativa, färgstarka, spontana, naturliga, omvårdande. Alla de här kvaliteterna som vi behöver få upp till ytan för att skapa en balanserad värld. För att skapa en värld med värdighet. Och det finns ju inom alla oss alla. Så det har egentligen inte med jämställdhet att göra, utan det har ju med vilka värden vi behöver lyfta fram för att få en helt annat styrelseskick, helt annan planet, helt andra värdeförhållande. Ja, finns det mycket att säga om det.
Du har också i något sammanhang pratat om den tvångsdigitaliserade världen.
Ja.
Kan du förklara det va?
Ja, finns mycket att säga om det. Jag brukar skämtsamt säga när jag pratar med människor, för jag pratar väldigt mycket om såna här saker till folk, att på 70-talet i det här landet så tvångssteriliserades vi. Idag tvångsdigitaliseras vi. Och det är klart, det finns jättemånga som ropar hurra och tycker det är fantastiskt. Och världen har blivit större och vi har blivit klokare. Men det håller jag inte med om. Men i alla fall, tvångsdigitaliseringen är när vi tvingas in i ett system vi kanske inte alltid önskar eller har bett om. När vi inte längre har ett val. När samhällsfunktioner, myndigheter, infrastruktur, kommunikationer och så vidare digitaliseras på ett sätt som i mitt tycke komplicerar. Alltså vi har inte utvecklat någonting, vi har invecklat. Och det blir mer och mer byråkrati runt det hela, och det blir mer och mer lappar, det blir mer och mer liksom att hålla reda på. Och mindre kontroll för privatpersonen i privatpersonens värld. Utan allting läggs mer och mer över i någon slags diffus, abstrakt, centralstyrd superregering någonstans. Som inte längre någon har något att säga till om snart. Och då pratar jag inte bara i Bryssel. Att lagarna bestäms där. Och nationaliteter liksom i princip raderas ut i kanterna. De blir väldigt diffusa och väldigt utlämnade åt en övergripande centralstat. Men jag ser ju att det här är någonting som kommer att accelerera tyvärr. Att det digitaliseras och pengar fasas ut. Helt kontanter fasas ut och mikrochippet fasas in. Och mikrochippet är redan på väg in i våra kroppar. Och det är det som är tanken tyvärr. Och den dagen det kommer, då ska vi säga nej. För det har väldigt olyckliga implikationer.
Då ska en sista grej bli världslig också.
Yes.
Om inte du sen har någonting att tillägga.
Ja.
Du har skrivit ett poem i alla fall som heter A Tiny Leaf. Det är tunna lövet, men det kanske inte riktigt ska översättas så. Men det var i alla fall dedicerat, eller vad säger man, du ville uppmärksamma det egyptiska folket med det. Vadan detta?
Ja, den här dikten A Tiny Leaf, ett litet blad, den beskriver om att allting äger betydelse och ingenting går någonsin förlorat. Och då skrev jag en dikt som heter först A Tiny Leaf. Sen var jag tvungen att översätta det till svenska. Den kom först på engelska, helt av sig själv. Och det är klart, jag som många andra applåderade och var jätteupphetsad 2011 när det egyptiska folket äntligen reser sig upp från sina knän och uttrycker sin rättmätiga ilska och gör en revolution. Och lyckas avsätta Mubarak Och alltså det var ju häpnadsväckande, det var ju något så fantastiskt. I och för sig så var de föregångna av Tunisien, där hade ju redan hänt. Men inte på detta magnifika sätt. Och egyptierna har ju en lång historik, tusentals år tillbaka, längre än så, av förtryck, maktförtryck. Av hierarkin, prästerskapet, faraonen och så vidare. Så att jag som är jättekopplad till Egypten och har väl många inkarnationsminnen därifrån, var ju jätteglad och så. Sen så såg jag ju också och förstod att revolutionen var genuin i sin kraft. Men precis som många andra av de här arabiska våren, om vi ser hela Nordafrikas kustlinje, har i princip blivit utraderat. Och någon revolution är det inte att tala om egentligen. För de har tyvärr fått det sämre nu än vad de hade innan. Så den har blivit hijacked, som man säger på engelska.
Kidnappad
utav intressenter som har gått in och infiltrerat, uppfostrat rebeller, försett rebeller med vapen som sen går in och, vad ska man säga, eldar upp hela situationen. Alltså inte eldar upp att de bränner upp, utan att de eldar under det som finns genuint. Och sen så kommer vissa intressenter, om man så säger, lite fin så i kanten. Vissa intressenter kommer in och lägger beslag på infrastruktur, på oljebolag, på så vidare, genom att de skuldsätter landet, bygger upp landet och går in med sina globala företag och tar över. Så att det är olyckligt. Och poemet dedikerade för att jag, därför att mitt hjärta vet och mitt sinne vet att så många människor har dött. Så många människor har kämpat för en sak som är fantastisk. Att rasera själva grunden på pyramiden. Så att de som sitter uppe i toppen, eliten, ramlar ner. För när grunden raseras på pyramiden, då finns det ingenting att bygga på. Så det är alltså folket och majoriteten som upprätthåller en hierarkisk struktur. Så att eliten på toppen kan fungera, tyvärr. Men så de gjorde någonting helt fantastiskt.
Och därför denna dikt tillägnad dem.
Ja.
Det var ju lite dysterkvist över det här sista. Kan du ge oss några upplyftande ord avslutningsvis? Fritt valda ur hjärtat.
Ja, det kan jag absolut göra. Jag återkommer till det som jag nämnde förut. Att det här är en terapeutisk fas i vår utveckling. Vi står, för det första så står vi inför, vi har precis påbörjat en ny era. Vi har avslutat en stor cykel. En yoga, som det heter. Vi behöver inte analysera det ordet, men det, alltså, det heter många olika ord. Maya-kalendern och så vidare. 26 000 års cykel är avslutad. Och vi är i en städningsprocess. Precis som när man flyttar från ett hus till ett annat, så behöver man göra en inventering. Man behöver titta, vad ska vi ha kvar? Vad ska vi ta med oss in i det nya huset? Vi städar vår garderob, kan man säga. Och mycket skräp och skit kommer upp till ytan. Det är en terapeutisk situation där saker och ting behöver bli tydliga och synliga för att vi ska förstå att det här inte är okej. Det här är inte i enlighet med Moder Jords integritet. Det här är inte långsiktigt. Det här är inte värdigt. Det här är ingenting vi tar med oss i nya huset. Så vad jag också skriver på min blogg i en annan essä, det är att det här är en storstädningsprocess, en väldigt påfrestande och jobbig och många gånger hjärtskärande process som vi behöver gå igenom. Vi måste förstå vilka värden som vi ska ta med oss mänskligt, planetärt, men också andligt, alltså i våra själar. Vilka värden ska vi premiera? Vilka ska vi accentuera? Vilka ska vi föra fram? Och vad står lilla jag, som är så viktig? Varje lilla jag är så viktig. För att finns inte alla dessa lilla jag, då finns inte själva basen på pyramiden. Då finns inte pyramiden heller. Men vi är ju alla ett egentligen. Så, vi delar så mycket. Både biologiskt och andligt, spirituellt. Så vi står inför någonting helt nytt. Och jag brukar säga så här, som jag skrivit om på bloggen, att om man tar en filmsekvens och bara skär ut en liten ruta, eller två eller tre, så ska man inte dra slutsats om hela filmen. Utan bara exakt, aha, det är det här vi ser nu. Det ser förjäkligt ut, det ser hemskt ut och det är fruktansvärt i många avseenden. Med kränkningar och övergrepp och krig och manipulerade terrorhandlingar som inte är äkta och som inte stämmer. Och hur man offrar miljontals människor på olika konstiga sätt. Nåväl, vi kommer att lära oss och vi kommer kliva in i en helt fantastisk ny fas. Men vi är inte riktigt där igen, för det händer inte över en natt. Utan vi är fortfarande i en slags städningsprocedur innan vi flyttar in. Så skulle jag vilja säga. Så min vetskap skulle jag säga snarare än känsla. För det är ju min känsla naturligtvis. Men min vetskap säger mig att det här kommer bli fantastiskt. Men vi har en liten väg dit.
Då får vi se om jag som ålderstigen gubbe hinner uppleva det.
Ja, det är absolut.
Ja. Jag tackar dig då för den här pratstunden, och så får vi hoppas att folk hittar till bistrot i Tyresö slott här i mars.
Ja, det hoppas jag också.
Och titta på ditt uttryckssätt, måleriet.
Ja.
Tack Charlotte.
Tack så väldigt mycket, och vilken snygg tröja du har på dig. Den är så färgstark och vacker.